Sändningarna presenteras av Nya Expect.
Det här med att måndagar är jobbiga är väl bara något av en myt. Så är det väl nu för tiden sen vi drog igång detta som är tiki-taka. Och äntligen så är vi tillbaka. Inte bara vad gäller fotboll utan också ifrån ett landslagsuppehåll med lite klubblagsfotboll. FA-cupen i ryggen och så har vi en hel del Premier League att se fram emot. Och jag gör det tillsammans med Bojan och Martin här i studion. Martin som fram till slutvisslan mer eller mindre sitter och läser Gazetten. Martin, vad kunde du utläsa därifrån?
Jag kunde konstatera att jag ligger lite efter. Jag brukar läsa. Jag tycker det är journalistiskt och stilistiskt. Det är en förebild för alla sporttidningar i världen faktiskt. Och den är ju inte bara bra grejer på Italien, utan gör även det på, alltså du kan läsa en bättre genomgång av ekonomin i Premier League där än vad jag hittat någon gång i The Guardian. Eller sen är det duktiga tidningar rent journalistiskt och skrivande i de jättebra brittiska tidningarna. Mm. Men undersökande och rapporterande är jag satt en överlägsen.
Bojan, har du någon själv som du föredrar eller?
All det Martin gillade, det gillar jag också. Och det är så pass enkelt. Jag tänkte att en laktosfri cappuccino hade han och sen läste han sin Gazzetta. Men han hade inte kommit fram till betygssättningen än. Jag ville se vad Milan-spelarna fick och går efter den usla insatsen i Neapel. Men vi ska ta det efter sändningen.
Det var viktigt ändå med den laktosfria cappuccino.
Ja, den var godare ju.
Ja, han sa det är mycket godare.
Var den där då?
Han är inte ens laktosintolerant.
Nej, men den är mycket godare.
Det fick jag stå där vid maskinen. Och, ja, men det, vad gör man inte för oss?
Känslan är att det kommer bli ett smaktest sen efteråt, Martin, och se om du verkligen...
Skillnad med
det. Ja,
det
är bra. Ja, det kan bli ett test. Bortsett då från fotbollen som har spelats i Italien så tar vi då sikte på England och de FA-cup-kvartarna som vi hade. Vi kan väl spana in resultaten först och främst. Det var Premier League-lag enbart bortsett från Preston då som fick ett uttåg mot Aston Villa. Bojan, är det något resultat här som du tycker sticker ut lite extra?
Alltså det är Manchester Citys andra halvlek, inte ett resultat utan sättet de tog sig an matchen. Det var ett Manchester City som man faktiskt kunde känna igen. Det var mer intensitet, man vann bollen högre upp, man skapade chanser och unge Nico Reilly som han var ju helt fantastiskt igår. Och just det här att man då tänker man på framtiden. Ta bort de 115 anklagelserna, det får vi ta senare. Men just vad som väntar nästa säsong när det är unga spelare som faktiskt tar plats och ger dem den energin de behöver. Det såg man inte komma under den första delen. Men andra halvlek var Manchester City tillbaka och Rashford gör också två mål mot Preston, så det får man också nämna.
Ja, men det
alla blir bättre än de med United.
Så är det ju.
Nyvunnet... Det är lite som AIK. Man lämnar AIK och Marfaraj. Fem mål mot Fred Egerfors mot Halmstad.
Nyvunnet självförtroende, ny miljö. Marcus Rashford, två mål inleder på det här sättet. Och är det en annan Rashford vi ser, Martin, eller?
Nej, men däremot alltså det var ju, jag tror ju att det var ett tillfälligt avsked som behövde ske för alla parter, båda parter. Det var ju liksom så infekterat saker och ting i Manchester United för Rashford att komma då till ny miljö med ny tränare. Det är ju ingen som har frågat hans grundläggande kvaliteter och nu får jag ut dem på det sätt han får. Det kändes bara som en win-win i alla parter. United lite mindre, men för dem var ju bara i behov av att bli av kanske någonting som var störande. De vinner ju kanske inte så mycket på det, men för Rashford definitivt bra. Han har en tränare som är otroligt skicklig nu på, jag säger inte att Amorim inte är, men vi vet att Emery är otroligt bra på att framspela sina individuella kvaliteter, hitta rätt för rätt match, rätt matchbild och sådär. Och Rashford är ju för bra för att inte liksom prestera på den här nivån. Så att det var nästan väntat att det skulle gå så här bra, tyckte jag.
Är han så bra så att han bara ska bli uttagen nu till det engelska landslaget som han blev direkt, Bojan?
Han startade ju första matchen direkt mot Albanien. Mm. Det betyder att Tuchel ser också någonting i honom. Och just när man får den här speltiden, man får det där självförtroendet, det tror han också växer av det. Just att han känner sig sedd igen, att folk ser hans kvalitet. Okej, det var inga topprestationer han stod för engelska landslaget, men han tar ju steg i rätt riktning hela tiden. Jag är inne på Martins linje. Emery är en mästare för att få fram det bästa ut av de här spelarna. Lite så här andra chansspelare, spelare som behöver väckas till liv, men ha den här grundtalangen som man har alltid haft. Och Villa, men vi pratar om semifinal i FA-cupen, kvartsfinal i Champions League. Och det är säsong två. Så på alla fronter har de ändå skapat en miljö där de här kvalitetsspelarna kommer in och levererar direkt. Men man får inte glömma Asensio också. Asensio spelar i Villa, den är sjuk.
Alltså de har Asensio och Rashford de hämtar in förra året.
Och Malen på bänken.
Ja, exakt. Och förra året så var det en spelare som Sagnolo som kändes dåligt. Åh, spännande för Villa. Så Villa liksom, det går ju rätt fort upp i den här hierarkin just nu för dem.
Och det känns väl också som att United kanske gläds åt, förstår man rätt nu, att det går bra för Rashford med tanke på att klausulen då, att de ska nolla de böckerna, behöver bli av med honom och så vidare.
Ja, och behöver bli av med honom, det är alltid en känslig fråga. Och det kan ju ändå som jag ska av lite den här fan tycker jag. Alltså Amorim behövde göra något typ av exempel tydligen här, men någonting där har ju skett på ett sätt. Så när man har Rashford prata om Amorim, eller han pratar inte om honom, men han säger saker som får oss tro att han pratar om Amorim, så är det ju ganska liksom hårt. Och då undrar jag vad som har hänt där. Så, men det är det enda dåliga för Uniteds del. Men, för att jag menar, det är ju att den klubb som vill köpa dem vet att United inte kommer att kunna använda dem så länge Amorim är kvar. Och det påverkar ju priset på nedsidan.
Mm. Bosse, det är lite som när jag och du pratar om Martin, men nämner inte Martins namn. Men Martin vet indirekt att det är han.
Mellan raderna
har han koll på det. Mellan raderna.
Och då har vi inte ens berättat, att du faktiskt inte fick en laktosfri. Du fick en vanlig, men nej. Du pratar om den andra halvleken. Du pratar om den andra halvleken, Bojan, för Manchester City. Mm. Det började ju ganska skakigt ändå, Erling Haaland, som straffmissar mot Bournemouth som senare tog ledningen också. Och det här skulle visa sig bli en ganska dyrköpt seger för City, som sen också fick Haaland skadad. Men det var en helt annan spelare som klev fram, Bojan.
Ja, Riley kommer in och är helt briljant under den andra delen. Han gör allting med bravur.
Vilken fysik han
har. Ja, men det är otroligt. Man såg det även alltså, tendenserna mot Plymouth också i FA-cupen. Så folk tänkte, det är Plymouth. Men nu är det borta mot Bournemouth. Man ligger med 1-0. Och vänsterfoten, vet du, jag klagar på folk som tar sig ut i ytterzon och inte kan slå inlägg. Inläggsspelet har blivit sämre med åren.
Verkligen.
Det är cutbacks. Alltså, man är programmerad. Och hela tiden, kolla nu, huvudet upp. Han hade ett inlägg innan som Haaland inte var med på. Och nästa gång han fick läget, Haaland tog sig mot bortre stolpen och visste att den här passningen skulle komma in. Så att om Marmoush kommer in, det är ingen dålig ersättare till Haaland. Men just det här, Martina, de var så pass mycket rörigare, bättre. Man skapade lägen. Och Bournemouth, efter kvitteringen, föll ihop som ett korthus. Mm.
Ja, det här gör han ju väldigt bra. Alltså O'Reilly, de har fått fram några sådana här spelare genom åren. Vissa har lämnat, Palmer har vi sett som ett exempel. 20 år gammal är O'Reilly, men uppenbarligen en intressant spelare.
Verkligen. Alltså, utöver då det här eventuellt mycket bättre inläggsspelet, det får stå att se. För jag håller med Bojan. Inläggsspelet idag är ju för spelare av vår tid otroligt dåligt. Mm. Men då ska man också ha med sig att vår spel på vår tid var bollen, vinn bollen centralt, ut med den på kanten, in med den i boxen, fyllt på så hade man löpare.
Jag fick ju lyfta min sko. Bara, vad ska jag lyfta min sko? Jag ska ha vita linjen under. Och man skulle slicka kant. Man fick inte ens komma 2 meter in i banan för att delta.
Så att vi tränade ju också på det. Så att det ska sägas att det fanns en... Men jag kan också reagera på att många ibland faktiskt, det borde ju ändå handla lite mer om en känsla. O'Reilly den har tycker jag som är... Dels har han ju en otroligt imponerande fysik. Och det tycker jag ju liksom blir tydligt med City under det här året, att de saknar ju liksom både storlek, Roddy försvann förvisso, men storlek och intensitet. Och så kommer en spelare då som har storlek, intensitet och teknik. Så det är liksom den nya generationens fotbollsspelare på något sätt inkarnerad i en typ. Så att, ja, jag tycker han ser otroligt spännande ut. Underlaget för bedömning är ganska litet än så länge, men det har börjat väldigt bra.
Men sen har du med Rico Lewis är ung. McAtee också kommer inte in och spela till sin del.
Men då såg han lite den här fysiken.
Nej, det gör de.
Riley kommer in med liksom, man bara, det här
så
är
så tänker man, tror han funderar då kanske på, vänta nu, om han fortsätter utvecklas på det sättet, spela där ute till vänster, kan man inte flytta in Guardiola också för att få ännu mer stabilitet, två vänsterfötter, offensivt lagda, så att det finns ju fortfarande ljus i den här tunneln, den mörka tunneln som City har varit under den här säsongen, och andra halvlek var mer likt dem.
Och vi pratar också om City liksom, jag menar, det är klart med Citys måttstock är det väl dåligt, men de har bra chanser att vara Champions League, kanske kan bli trea i ligan, de är en FA Cup semifinal för att vara en dålig säsong, en katastrofal säsong med de skador de haft. Det är inte så dåligt ändå.
Och någonting då som kanske försämrar de chanserna, Martin, det är ju när man ser de här bilderna efteråt då. Jag pratar om det, att vara en dyrköpt seger, och det här ser ju inte lovande ut i jakten på Champions League-platser.
Nej, verkligen inte. Nu ska man ha med sig att jag noterat, det här är verkligen inte någonting jag vetenskapligt har haft tid att undersöka, men de här liksom typ av skor sådär, det tycker jag dyker på rätt ofta nu. Vi såg ju även i var det Brighton Nottingham? Rytter stod efteråt. Jag tänkte, vad sjutton? Mm. Så läser man rapporteringen efteråt, verkar ju inte ha varit så allvarligt. Det kanske är någonting mer för kompressionen.
För att inte belasta eller stabilisera, absolut, så kan det vara.
Så som gör att man kanske drar lite stora växlar, men det ser ju riktigt illa ut. Mm. Hade du räknat så att visa den här bilden för mig 5 år sedan, då hade jag tänkt, oj, det där är ju spelare som borta den här månaden. Liksom.
Ja, så här såg det ut när Henke och Brolin, liksom, när benet gick av mer eller mindre, men nu är det lite annat då kanske.
Vi hade den här lindan på vår tid, alltid den här lindan. Lille säkerhetsnålen, lindan, ta lite is, du är klar. Vi ses på måndag.
Det började ju lite annorlunda inför den här matchen för Erling Haaland. Jag vet inte om ni har noterat detta, men han befann ju sig i Stockholm.
Kent?
Ja. Kent, ja. Var du där själv eller?
Nej, jag ville, men jag fick inga biljetter tyvärr. Haaland fick mina.
Du skulle fråga.
Jag försökte skicka DM till Kent och sa, grabbar, jag vill gärna komma.
Har du fått ta den här bilden efteråt då, Bojan? Bojan och Kent, får man ställa
grejer,
upp? Det är alltså. Fint, va? Kent-fan, Martin?
Nej.
Inte alls?
Nej, jag har verkligen svårt att förstå hypen kring Kent. Eller nej, det har jag inte alls gjort. För jag kan förstå hypen, ja. Men det är inte min typ av musik. Och jag är liksom fel ålder när det här kom också. Det var... Och vad jag dessutom är fascinerad över, hur folk inte kan tycka att det är patetiskt när man ser så här 50-55-åriga gubbar stå på scen. Alltså det känns, jag tycker det bara känns så fel. Sen gillar jag ju fenomen som det här är. Jag gillar att det är ett fenomen och folk verkligen går på man i huset för saker och ting. Jag gillar ju det. Men när jag ser klipp från den som folk har lagt upp, för det har varit ganska många jag känner som gjort det, så sitter jag och tittar, vänta nu, är det där en 55-årig gubbe står och gör där på scen?
Är det där skon klämmer?
Jesus, vad patetiskt. Har du börjat bli bitter? Jag trodde du skulle vara den sista.
Jag är inte dugg bitter.
Du har blivit en Facebook-krigare. Bitter Facebook-krigare, Åslund.
Nej, jag är verkligen inte bitter.
Insta-trollet här nu.
Nej, men jag är verkligen inte bitter. Jag är verkligen inte någon som skulle kommentera. Men jag är ju väldigt mycket för att man ska liksom... Man ska vara sin ålder. Och att vara 55 år och stå på scen på det sättet, det är ganska långt att få vara sin ålder. Jag tror att man är 25 år, jag ska liksom, samtidigt, så här, jag tycker om fenomenet och sådär. Och hade det varit ett band som jag växte upp med och gillade med, så hade jag nog ändå inte gått av den anledningen att jag tycker att, vet du vad, det alltså, att se gamla idoler som man såg när man var 17-18, när de var 25-30. Ja. Att se dem idag, det hade jag typ, det hade förstört.
Du tänker för att kvaliteten har sänkts då? Jag menar, ja, det är ändå nostalgiska skäl ju. Att
ja, men det ser töntigt ut.
Nu är du hård, nu är du hård.
Han har gått in i måndagen. Han har inte läst klart kassettan. Han är arg. Han är arg.
Mina rutiner har brutits.
Jag hade gått och sett Bob Dylan till exempel. Spelar ingen roll om han är 100 år.
Bob Dylan är ju en annan typ av artist. Ja. Nej. Jag säger mot mig själv när jag inser det.
Det är ett större problem, vill jag bara sluta med. Och det borde nästan förbjudas att folk i sociala medier filmar från konserten. För det blir aldrig coolt för dem som tittar på det efterhand. Om du sitter och tittar på ett klipp hemma på någon som är på en konsert, det gör det ju inget. När man står på plats så tror man att det ska bli häftigt ju. Eller?
Alltså, han har ju påverkat dig också.
Nej, men jag ska inte kliva in.
Han har börjat kliva in.
Men det gör man inte det för egna minnen då?
Ja, men du delar ju det också.
Ja, okay. Ja, men det,
alltså
okay,
att andra ska få titta på det som att det inte skulle vara någonting kanske.
Kolla vad jag är. Du är hemma bara. Bitter.
Ja, men precis. Det är det. Det är det. Vi avslutar med... Det
är väldigt skönt hemma i så fall.
Lottningen är den gjord ju. FA Cup semifinalerna. Och nu får man faktiskt ta sig hela vägen till Wembley. Och det här är matcherna och lagen som befinner sig där. City möter alltså Nottingham för alla som lyssnar på det här i poddform. Och sen Crystal Palace då mot Aston Villa. Och det är väl ändå en ganska realistisk chans att vi får något annat. City då som den riktiga jätten och kanske den förväntade favoriten. Men det känns som att det kan smälla till här.
Ja, det är ju öppet. Vidöppet i alla de här fyra lagen tycker jag. Alltså Villa och City är såklart högre höjd än Nottingham Palace. Men Palace är ju en fin form och tycker jag jobbiga att möta. Och Nottingham är ju någonting konstigt över. Jag tycker de spelar rätt dåligt. De skapar rätt lite chanser. Men de kommer ändå alltid undan med resultat. Så att, det är vidöppet. Och det tycker jag är roligt. Alltså det hade varit lite roligare om vi hade haft skrällar mot Villa var otäckbart. Men mot City. För att det hade varit ännu öppnare. För nu känner man, jag känner i alla fall lite att nu kommer City ändå koppla på det här. Att de har det där för.
Det... Allt jag såg igår under den andra halvleken antyder det. Det är just det här. Det här är en titel. Det finns en titel på spel. Och sen när du hittar det här spelet så klart du kliver in där som favoriter. Nottingham vet också att de spelar ju på Wembley mot City som har varit de där varenda jävla år och lyfter pokaler, troféer.
Det är någon typ av ändå sådär. Du vet, det här är liksom, om du tänker att äldre spelare inte riktigt alltid orkar komma upp i nivå. När det kommer på de här matcherna, då är alltid äldre spelare på plats. Mm-hmm. Och då kanske kvaliteten är skillnad.
Ja, det var sjukt. Kevin De Bruyne plötsligt kunde slå passningar igår och Bernardo Silva sprang. Nej, men det var ju.
Ja, så är det.
Silva med den här klacken och så här. Det var moment av briljans igår. Jag håller med bara lite som kändes lite fort.
Det kändes som repris. Vi kollar, är det 2025 det här City? Är det någon gammal match de har satt på under den andra halvleken? Jag bara, det här är 25.
Ja, verkligen. Ja, men om O'Reilly nu då som framtidens spelare och en intressant spelare att hålla koll på, så Bojan, en tidigare lagkamrat till dig, vågar väl ändå utlova, du får rätta mig här om jag har fel, Darren Fletcher.
Ja.
Hans söner Jack och Tyler, som båda nu håller till i Manchester Uniteds ungdoms. Och de här båda är ju sprungna ur Citys akademi, men skrev på för United för så sent som 2 år sedan och har ju växt fram till 2 av de mer intressanta namnen i hela klubben.
Absolut, och ena spelar för Skottland och är kapten och den andra spelar för England
här,
och är kapten.
Här. Nu kommer, det här. Kommer den. Ja, du ska få se här. Så här såg det ut alltså nu precis i landslagsuppehållet nu. U18 då.
Där är de.
Yes, Tyler för Skottlands U18 som lagkapten och Jack då för England. Det är ju ändå, det här har väl någonting.
Ja, det har verkligen någonting. Är de födda 06
eller 07? De är tvillingar
också. Ja, tvillingar.
Mm. 06 eller 07?
07, 18 år är de i alla fall, båda två.
Ja, just det, det blir 18 det. Ja, det stämmer. Ja, nej, men det, jag tycker att det verkligen har någonting. Jag visste faktiskt inte att de har valt varsitt landslag. Man har hört om dem och läst om dem. Och jag menar, Fletcher var ju en spelare med väldigt mycket fina egenskaper som kanske inte riktigt har fått det erkännande. Hade han spelat i en kontext när alla andra var så bra som de var tidigare, så hade vi kanske pratat om honom i en ordalag som vi nämnde en del andra stora spelare. Så att,
hade han spelat nu hade han varit kapten och den överlägset bästa mittfältaren.
Absolut, men då hade han också varit bedömt som skit. Vad jag menar är att han spelat i det laget som vann allt och hade varit en startspelare där, vilket han förmodligen hade varit, när det verkligen var som bäst. Då hade han ju nämnt på Scholes nivå kanske. Nu kanske
ja, men underskattade har han ju alltid känt som.
Ja, men också skottarna så stolta. Han är gift med en engelska, så blir det väntat tvillingar. En måste spela för Skottland. Ja. En måste vara där.
Du får ta
sig Jack och Tyler och pappa i England då. En spelar för Skottland. Känner Klunz kanske hemma.
Ja, exakt. Ja, men det säger någonting. Jag minns i Sir Alex Fergusons avskedstal ändå. Det är ju stort då att han lyfter fram just Darren Fletcher som en spelare liksom.
Han älskade Fletcher.
Ja, verkligen.
Det var verkligen som att det var en son. Det var så han kallades ju på träningsanläggningen.
Ja.
Just skotten, men just han hade en sån mentalitet. Alltså på träningen. Han är 2 år yngre, 84. Så man har ju följt honom sedan han kom där, sedan 15-16-åring. Man såg alltid den kvaliteten och talangen. Man visste att han skulle bli någonting. Om det inte var Manchester United skulle han fortfarande bli en Premier League-spelare. Mm. Det jobbet han la ner. Höll käften hela tiden, till skillnad från mig som bara snackade sönder hela omklädningsrummet. Nej, men att träna ordentligt, spela ordentligt. Alltså, du vet, jag är så glad att det gick så bra för honom, att han fick den karriären han förtjänade. Mm. Som roliga som jag sa till honom, du jobbade ju för United, men du sa, vet du, den här akademin just nu är skit. Mina söner ska gå till City.
Ja.
Men det var ju den tiden när de kom upp, verkligen stora talanger. Då hade Uniteds akademi enorma problem. Det var dåliga resultat, det var dåliga spelare. Det var ingen plats där du ville ge dina söner möjligheten att kunna utvecklas. Det gick ju inte. Mm. Och därav följer valet på City, men nu är de ju tillbaka. Och en av dem var ju också på bänken där när det var mycket skador och fick känna på det där. Men det är väldigt fina spelare faktiskt. Mm. En av dem kommer bli någonting.
Ja, exakt. Helgade
oss. Hoppas han som valde Skottland.
Ja, exakt.
Men det nu är.
Chelsea också då, tänkte att vi skulle förflytta oss till. Och om vi liksom stannar kvar i något form av nyhetssvep här. Och då också ungdomsspelare där. För så här är det. U16 och U21 i Chelsea fick möjlighet att ställas mot A-truppen nu när det var landslagsuppehåll. Vann med 3-0 mot A-truppen. Det här gjorde alltså Maresca så grinig och tjurig att han drog in den lediga dagen efter den här matchen. Ja, vad säger ni om det här?
Vad säger vi, Martin?
Alltså jag säger att
jag har alltid förlorat mot B-laget på träningarna i alla fall.
Ja, men kan man dra några växlar av det här? Det här har ju säkert ni varit med om också, att man ställt mot...
Ja, men grejen är att det här är ju inte heller... För jag menar, de bästa spelarna är ju borta på landslag allihopa, antar jag.
Men då ska man komma ihåg då...
Eller var det alla med?
Ja, men precis. Alltså landslagsspelarna är ju borta då, men de som ändå är kvar, för att det man inte vill göra nu i Chelsea, det här var tydligen då så pinsamt resultat att man inte ville gå ut med vilka seniorspelare som var med i den här matchen.
Så Kukureya får skott där?
Han skott med Maresca. Han stod vid Maresca och andades med 0-3.
Taskigt av Atletico att lägga ut den bilden kanske. Men Malogusto, Benoit, ni får hjälpa mig med efternamnet här nästan, Bedia Shield, ja. Tosin, Romeo Lavia, Jadon Sancho och sen då reservation för Christopher Nkunku och Nikolaj Jackson då, som båda de två sista är tillbaka i träning. Oklart om de var med i matchen. Men alla andra där var ju ändå med och figurerade.
Och sen skulle jag vilja också lyssna på vilka som spelade för Chelseas U21 med tanke på den bredden i truppen de har. Jag tror inte att 16-17-åringar sprang runt där heller. Jag förstår att man vill dra de här växlarna. Chelsea som började säsongen stark var där uppe. Nu har de börjat tappa och nu letar man hela tiden efter att svartmåla någonting och faktiskt försvåra även Mareskas jobb. För det här upprör supportrarna. Det här blir clickbait. Man går in, man kollar, men jävlar, de förlorar mot U21. Vad är det här för lag? Bara för att de har hamnat i en svacka. Så jag vet inte, jag tycker inte det är rättvist. Absolut, vissa skulle säga, men man ska ändå inte förlora.
Man behöver inte vara orolig som Chelsea.
Ja, jag skulle inte vara orolig. Nej, alltså, absolut inte.
För din ursprungliga fråga så därför att han ställer in träningen tycker jag kan förstå den känslan som tränare, för jag tycker den är helt onödig. Det är klart för 17 att det är en attitydsfråga. Och vem tror du? Tror att de här spelarna som spelar, de har ingenting att vinna på sådana här matcher. De är bara intresserade av att göra det jobbet. De kan verkligen inte...
De har ju en ledig dag att vinna på, uppenbarligen.
Ja, men med fast i hand hade de det, absolut. Och det är klart att det kanske är så det skulle presenterats från början.
Precis.
Men att bestraffa på det sättet tycker jag kanske är lite dumt. Jag kan förstå känslan som tränare, men jag tror inte på den typen av bestraffning. Men jag säger, och jag håller med Bojan att det här, det händer inte ofta, men det händer, och man ska nog inte dra någon växlar alls av det egentligen, tycker jag. Utan det finns andra anledningar till att vara orolig för Chelsea än det där.
Ja, men som majoriteten också under karriären man har spelat. Ibland har man varit i den elvan som startar, ibland har man varit i den elvan som möter de som ska starta. Jag vet inte, när jag var i den elvan som startade, hur många jävla matcher man inte förlorade mot de andra hela tiden. Och du pratar om att det finns
logiskt också. Logiskt. Menar, sätts du utanför elvan så tänder du till. Du har ju heller ingenting att förlora den matchen. En startspelare måste också alltid, eller framförallt om man spelar och startspelare liksom ska spela i helgen, om man vet det, då vill du ju inte liksom dra på dig någonting onödigt i den typen av träningsmatch. Du vill bara få ut det taktiska du ska få ut och inte mer. Så det håller med Bojan, det blir ofta. Sen är det ibland så stor skillnad på startelva och inte startelva, så det inte spelar en roll. Men ibland
är det inte också tillräckligt motiverande. Nu har inte jag spelat på samma nivå som er två, men just det här gamla mot de unga som man ofta spelar ju, det är ju en sporre till att slå, antingen att sätta de unga på plats eller att man vill överbevisa de gamla.
Då vinner ju nästan aldrig de yngre.
Det är väldigt sällan faktiskt. Ja, verkligen.
Och det är ju mycket för att då blir det ju verkligen en tävling. Och då vinner de nästan alltid på att de är lite bättre organiserade, lite smartare. När de yngre springer överallt och är bättre tekniskt, men liksom, ja.
Du ser det mest
en B-vakt gick förbi här utanför.
Det var därför du sneglade.
Han blev nervös.
Men jag har böter, det är Martins bil.
Jag har betalt, jag är klar med
det. Martins bil, det är böter.
Bortboxerad här snart. Ja, vi får se. Ni båda är ju högst involverade vad gäller ungdomsfotboll. Förvisso inte i Chelsea, men ungdomsfotboll och akademifotboll.
Det hade varit lite lönsamt att jobba i Chelsea. Ja,
det hade kanske verkat vara det. Och kommer just nu ifrån helgen. När jag pratade med er igår så hade båda varit precis då på akademifotboll. Bojan, du har också roliga grejer som händer i Rinkeby United nu.
Absolut, men Rinkeby United, för de som inte vet, en klubb jag stolt grundade för mer än 10 år sedan. Vi har ett A-lag nu som kommer spela division 3, och all den här tid man har lagt på att jobba med ett A-lag, det är just att skapa en miljö så vi skulle kunna starta vår ungdomsverksamhet. Ungdomsverksamheten började ju förra året. Vi har över 100 ungdomar nu, och det här är jag mest stolt över. Man krigar ute i våra områden, områden som jag växte upp i, områden som lärde mig så pass mycket, för att ge flickorna, unga tjejerna, möjligheten att kunna ha en plats där de kan vara trygga, där de blir omhändertagna och får känna för att spela fotboll. Mm. Och nu är vårt första flicklag i klubben. Det är jag mest stolt över. Att kunna aktivera unga själar, att få dem drömma att de kan bli nästa Rosa Kafaji. För folk kan peka finger ute i våra områden som aldrig varit där och klaga. Men här, när man gör någonting vettigt, när man försöker verkligen hjälpa samhället, bygga den här bron, så är det fortfarande inte nog. Och jag behöver inte få någon klapp på axeln och folk ska säga, oh, vilket jävla jobb du gör. Jag gör det med hela mitt hjärta. Jag gör det för att jag vill. Och att se glöden i deras ögon, att se de här ledarna, föräldrarna, eldsjälarna på riktigt, inte eldsjälarna ute i Värmdö och Djursholm. Där kan vem som helst vara eldsjäl, om man ska vara helt ärlig. Men komma ut till våra områden. Jag försöker verkligen göra någonting för att de ska komma in i det här samhället. Och fotboll är det största verktyget. Mm. Det här blir som en centrumgård, en ungdomsgård som jag hade på min tid. Och jag ser verkligen fram emot deras första match. Och det är där jag lägger min kraft och energi på. Sen hoppas jag att A-laget vinner i sin premiär i division 3 mot Fanna på lördag. Det hade varit en bra start. Men just att vi har över 100 barn i vår ungdomsverksamhet, och flicklaget, de är helt underbara. Mm. Den motivationen de har, passionen, glöden, ordning, reda, disciplin, respekten de visar till ledarna. För jag har alltid sagt till dem, ni måste sköta er bättre. Jag vet att det låter fel, men ni måste visa att vi är här på riktigt. Att vi ska ta plats. Som jag gjorde när jag kom till Sverige på 90-talet. Ja, man var tvungen att prata bättre. Och som min pappa alltid sagt till mig, verktyg. Vet du vad vapen är? Det är ord. Det är inte en pistol, det är ord.
Det har du verkligen tagit fasta på början.
Jo, men ord är vapen, Martin. Så att jag är jävligt stolt över det här, och det är ett hårt jobb framför oss. För att man måste hela tiden överleva. Varje säsong är en ny säsong, och du måste ge dem förutsättningarna, möjligheterna och kompetensen framför allt. För även på den här nivån så kan du ge dem akademisk utbildning, även om det är ingen akademi.
Vad är den största utmaningen rent liksom resursmässigt då? För behöver ni mer tränare, ledare? Eller?
Vi behöver bättre ekonomi för att få in bättre ledare. De ledarna som ställer upp, det är verkligen eldsjälar. Det är folk som jobbar på skolorna som kommer ner. Folk barnen har respekt för, barnen känner igen, så att man kan skapa den här trygga miljön. Att man har den här kontakten med skolorna, att man vet hur det går. Vilka betyg de har, så att man kan hantera personerna utanför individerna. Men du vet ju själv vad planhyrorna i Stockholm kostar. Det är Rinkeby United och Knutby bollplan. Men Knutby bollplan är ju Stockholms stad. Och kommer det större klubbar, så petas
det fördelas ju,
och det är inte rättvist. Jag tycker att om Knutby bollplan ligger i
Rinkeby... Det borde finnas någon form av närhetsprincip. Det gäller ju faktiskt alla klubbar i Stockholm. Men jag håller med dig där. Och kanske viktas ännu mer då till klubbar som har en samhällsnytta att göra.
Just den samhällsnyttan. Mm. Det låter
som att resurser till material och till planer egentligen. För eldsjälar finns det.
Jo, det finns det gott om. Men just det här att du måste ge dem de bästa möjliga förutsättningarna. För medlemsavgifterna, jag vill inte att de ska vara dyra. Man måste ta någonting bara för att klubben ska kunna gå runt. Men fotboll ska inte vara dyrt. Fotboll ska kunna få alla. Man måste tänka på att familjerna har det väldigt tufft. Det spelar ingen roll om vi pratar om Stockholm innerstan eller ute i Stockholms förort eller förorterna runt om i Sverige. Det är inte enkelt. Det ekonomiska läget är inte så bra just nu. Och barn ska kunna träna fotboll. Det är inte hockey. Men i Stockholm tyvärr, när man kollar på medlemsavgifterna i de akademierna, det är sjuka siffror. Hur är det möjligt, Martin? Du vet ju själv.
Är det dyrt? Alltså, det här var en sån här grej som nu är det som AIK där, som hade förslag för kanske 10 år sedan. Att vi skulle liksom växa, och då ska det göras i samarbete med klubbar. Jag tycker inte att AIK ska äta upp ett Rinkeby United, utan då ska man göra det tillsammans med dem. Och då att AIK då skulle vi skulle stå för medlemsavgiften, och så skulle den vara progressivt belastad mot vad familjen hade för intäkter. Och då säger vi, men då kommer folk fuska. Jo, men det spelar ingen roll, det är inte det som är syftet där. Syftet är att vi ska kunna skapa ett incitament ändå för att barn kommer in och tränar. Och i realiteten skulle vi säkert liksom, de flesta inte ha någon råd att betala någon medlemsavgift, men poängen är lite att man skapar ändå det. Och att vi skulle som AIK då, vi skulle se till att alla fick en fotboll med AIK-märke på, en matchtröja med AIK på. Och sen lite organiserad träning då och då. Men skapa det liksom. Tyvärr så fick jag inte stöd av det här i AIK. Ledningen som styrde råd tyckte att det var ganska lite pengar handlade om. Jag så trodde dessutom att om vi bara går till några av våra liksom samhällspartners här, så kommer de finansiera det här. Men sånt behövs göras mer av liksom. Och det kan man inte lägga på Rinkeby United att göra. Utan då skulle det vara en samarbetspartner till större klubbar. Det har varit en väg framåt. Sen är det ett problem med planer. Det är ju ett stort problem. Och det kan man inte bara lasta de som fördelar planerna för. Mm. För jag fattar att man är irriterad på det här. För liksom, alla som har närhet till plan. Vi tyckte att närhet till planen är ju det viktigaste. Om man tittar på forskning, vad som gör närhet till där du ska utöva. Mm. Är en viktig faktor om du ska bli en duktig fotbollsspelare på någonting. Jag tycker det är roligt att spela. Men det går ju inte i Stockholm, det är för få planer liksom.
Är det så, Bojan, att ni gör ju ett jättejobb för att presentera fotbollen och ta in den i de här barnens liv, om man säger så. Har ni en känsla liksom generellt för att det är för många barn som inte får den presentationen och som inte kommer in i fotbollen just på grund av de här anledningarna som ni nämner nu?
100%, enligt mig är barn det finaste vi har. Vi vuxna har blivit de bovarna på senare tid. Vi pekar gärna finger på barnen och säger vad de ska göra. Men det är vuxna som härjar runt på diverse kommentarsfält och sina åsikter, fast de sitter med sin Norrlandsguld och äter dillchips i sin soffa och har det bekvämt. Du gnäller på samhället, men du gör ingen samhällsnytta själv. Hur fan vågar du då? Mm. Vad är du för förebild? Det är någons pappa, någons morfar eller någons mamma eller mormor. Vi behöver mer förebilder som vuxna. Barnen är vår spegelbild. Jag kan aldrig skylla på ett barn när jag träffar dem i 13, 14, 15 års ålder som är aggressiv, som attityd. Det speglar sig hemifrån. Sättet de tilltalar, sättet de pratar om det. Tyvärr har jag upplevt det senare tid när vi åker runt med Rinkeby United, vår ungdomslag. Mm. Man hör de här grejerna. Är de här verkligen den här åldern? Alltså det kommer från föräldrarna. Vill jag att min 11-åring ska redan lyssna som 11-åring ifall han är 11 år eller inte? Istället för att de ska tänka, fy fan vad stort. Mm. Vad kostar en skjutning i samhället? 75 miljoner. Försöker få bort folk från gatan istället för att de ska bli rekryterade. Ge dem en plats i samhället, att skolan är viktig, att fotbollen ger dem en möjlighet att kunna växa, tävla på samma villkor. Så får du de här åsnarna runt omkring som pratar på ett helt fel sätt. Och det är det som sårar mig. Det är det som gör ont. För det vi gör är samhällsnytta på riktigt. Och när jag gnäller ekonomin och pengar, de säger, men du har ju, det handlar inte om det. Det handlar om fördelningen, och det är faktiskt ett område som behöver det.
Exakt, och det här är ju det som jag tycker är jag menar, vi pratar om, alltså du pratar om akademiavgifter och såna grejer, och jag tycker bara att tanken egentligen, majoriteten av de här barnen vi behöver nå för alla saker, de ska ju inte bli elitfotbollsspelare. Mm. De ska hitta ett sätt att ha något annat, ett sammanhang att vara i när man behöver stöd, kanske integration som blir lättare, en massa saker, förstås för varandra. Så att jag kan ju vända mig mycket mot den här typen av fördelning som RF och det som kallas RF-stöd och LOG-stöd ger till klubbar. Där liksom, hur kan det vara så att man får pengar, att BP, AIK, Djurgården, Hammarby, sådana klubbar får massa pengar från staten som sen går oavkortat till deras elitsatsningar. Mm, mm. Och jag tycker alla klubbar som selekterar under 15 år ska inte få RF-stöd och LOG-stöd. De finansieras ändå, för de föräldrarna vill ju betala. Och det finns sponsorer som betalar för de barn som inte har råd att satsa, elitsatsa. Så på så sätt skulle vi kunna rikta mer pengar till den typen av klubbar som Bojan pratar om. För det är de som borde ha de pengarna. Hur kan AIK få betalt? Eller, jag har varit ledare, ungdomsledare i BP, och jag har haft barn både akademin och utanför akademin. Liksom. Men vårt lag, breddlag i BP, drog in 200 000 till BP i medlemsavgifter, LOG-stöd och RF-stöd. De pengarna fick vi ingenting tillbaka för. Det gick rakt oavkortat till föreningen så de kunde driva sin elitverksamhet, sin akademiverksamhet. Och då vet jag dessutom att sponsorerna som är där betalar inte ett skit för elitverksamheten och för akademiverksamheten. De betalar för jämställd jämlikhet.
Fungerar det så överallt? Eller
är
det
varför
gör man inget åt det?
Alltså, BP är nog värre än andra för att de är en liten klubb. Jag menar, AIK kan nog fördela det bättre för de är större klubb. Men grundproblemet är detsamma. Det är ju politiskt. Forsberg lyfter ju det här i program i Aktuellt. Jag tror inte de vågar gå hela vägen. Men jag tycker ju personligen, alla klubbar som selekterar för 15 år, de ska inte få stöd för det som statliga pengar. Statliga pengar ska gå till det som Bojan säger. Mm. Integration, folkhälsa, många ska hålla på så länge som möjligt. För akademierna kommer finansiera sig självt ändå. Mm. Och då kan man ha mer pengar över till den här typen av verksamheter. Så det, för mig är det givet val att göra. Och jag tycker att den här sammankladdningen av bredd och elit som många vill göra, det gynnar ingen. Det gör att bredden tar stryk. Och bredden är inte, jag menar inte att bredden ska ge bättre fotbollsspelare, för det är inte det jag pratar om nu. För det struntar jag faktiskt i det här sammanhanget. Så jag vill att det ska ges mer pengar så att det ska finnas förutsättningar för folk att göra något annat än skit. Mm. Och integrationen
bra, liksom.
Dessutom skapa förståelsen för barnen. Det är ju ledsamt att höra, för att jag har också varit med om när föräldrar pratar med, är han verkligen född 2010? Mm. Man bara, vad spelar för roll liksom? Mm. Det är en ungdomsmatch för 12-åringar. Okej, den där tian är tidigt utvecklad av genom matchen. Kom igen, vad spelar det för roll liksom?
Mm. Tänk dig att det är prio nummer ett. Av allt som händer ute i vårt samhälle så prio nummer ett är föräldrar. Och tänk dig ett barn som är 11-12 år ska redan i den åldern få höra det här, att någon ifrågasätter eller ens förälder. Mm. Alltså vad fan har vi sjunkit någonstans? Och då försöker du verkligen bygga den här bron. Och sen reagerar du så blir det, kolla. Såklart att de beter sig på det här sättet. Mm. Men vänta, ska inte jag ha attityd när du faktiskt trampar mig på tårna där?
Jag tror att också de flesta som fäller sådana kommentarer, det är ganska oskyldigt tänkt. De tänker inte hela vägen. Och det kan man inte heller lasta dem för. Liksom. Men har du en liten kille som är 11 år som ska spela mot en som är 11 år. Och det är också ett faktum att vissa kulturer, vissa gener, så blir man växer lite tidigare för. Det är inget konstigt i det. Mm. Vi blir alla vuxna i olika takt. Liksom. Men som då har pappa till en 11-årig liten kille som spelar mot en större 11-åring. Det är klart att det finns en rädsla i det. Så det är inte illa ment. Men det blir fel fokus. Och vi måste bort från det och in mot den typen av, och skapa förståelse för det Bojan säger. För det är ju verkligen så man alla måste förstå och tänka på det här. Att det var de här personerna som här spelar fotboll nu, om de är födda 14, 11 eller 10 spelar mindre roll. De här gör det. Mm. Vad betyder det? Vad betyder det förlängningen för oss? ska vi inte stödja det här? Ska vi inte hjälpa till med det här istället?
Ja, exakt så. Med tanke att man skapar förståelsen vad vi befinner oss som samhälle. Det är väldigt hatiskt, det är väldigt bitter. Klyftorna har aldrig varit större. Och när man försöker integrera, försöker bygga den bron, men ta emot den här hjälpen. Ha lite mer förståelse. Fotbollen, det ska vara en frizon. Det ska vara öppet för alla. Då tävlar man på exakt lika villkor. Så oavsett om det är Brommapojkarna, Bo, Djursholm, Värmdö eller Rinkeby United. Och det är där vi måste komma. Och det är viktigt att alla andra klubbar också har sina regler och vet när vi kommer på de ungdomsturneringarna att man tar sig emot med öppna armar. Att man känner sig välkommen istället för att hantera de här frågorna som har ingenting med fotboll, ingenting med barnen att göra. Mm. Utan det här är ett stort samhällsproblem. Och gör man nytta så ska man fan få lite mer gehör än vad man får 2025.
100%. Väldigt intressant diskussion hörni. Det här har jag kunnat sitta och prata länge om. Jag kommer dock att byta lite fokus nu.
Ja,
skifta mot individuella priser inom fotbollen snarare än det vi kanske har pratat om nu när man är gemenskap och försöker bygga ett lag då. Vad tycker ni först och främst om det? Just att det finns, det förekommer i Ballon d'Or, vi kommer prata om det lite senare, vi har Golden Boy redan i unga år, man får detta. Martin, du får ordet först då.
Alltså, jag går inte igång på det. Jag tycker att det kan vara en rolig grej och jag märker ju också att det driver intresse. Jag menar, jag pratade med 13-åriga barn så tycker de att det är jättespännande att prata om, och jag tränar nu 16-åriga barn och kan fortfarande träningen argumentera för att den ena spelaren är bättre än den andra och sådana saker som, det har aldrig varit en grej för mig, eller kanske var det när jag var yngre, herregud. Det var också barn en gång i tiden. Men för mig som vuxen fotbollsidkare på alla sätt, så det är för mig, ja. Jag rycker lite på axlarna och tycker att det är kul att det finns, men jag bryr mig inte så mycket.
Nej. Jag beror på vilket sammanhang jag befinner mig också i. När jag går till mina till exempel spelare och ungdomar, då pratar man, vem är världens bästa spelare? Så kan man ha den diskussionen. Men det är inte så att jag och Martin sitter över ett glas vin och är middag och är förbannade för att Rodri vann. Jag var förbannad. Jag ska inte ljuga. Men det beror på vilken sammanhang det här var. Men just det här, vad är individuellt pris? Pratar vi om prestationer enskilt eller måste man vinna saker för att vara bäst? Det är också skit. Ibland har jag sett turneringar där kanske den bästa spelaren åker ut i en kvartsfinal. Och sen blir det ingenting utav det. Fast du vet att individuellt, hans prestationer har gjort det möjligt ens att nå till den här nivån. Så att, ja, där är Golden Boy.
Här har vi Golden Boy, ja, precis. Och det vi kan, jag vet inte riktigt om det går att göra någon analys på det mer än att 10 år får vi gå tillbaka, om vi pratar engelsk fotboll, senast vi hade en spelare i en Premier League-klubb som vann det här priset. Och då hette han Anthony Martial. Fick kanske inte riktigt den raketkarriären som man trodde.
Var han i United när han vann det? Alltså.
Han var i United, ja, precis.
Exakt,
exakt.
Så det var på grunden han har gjort det, han har gjort i franska ligan egentligen, som låter grund för det.
Verkligen. Det är väl några namn här som inte riktigt fick den raketkarriären.
Några jag tänker på Golden Boy just, jag tänker sticker ut där. Det ena är ju att det är tydligt att vissa blev verkligen ingenting sen. Det vill säga fortfarande när vi tar ut 21-åriga spelare så har biologisk ålder en effekt. Mm. En stor effekt som förvanskar lite bilden av vad folk är, vilket man kanske inte heller ska se förbi, för att Golden Boy är ju bäst här och nu. Inte vad som kommer bli bäst om 5 år heller. Så det är kanske rimligt. Men att det är faktiskt biologisk ålder är en faktor. Det andra jag tänker på, det du sa, att det engelska klubbar har få spelare med där. Och det beror egentligen på två skäl, tycker jag. Det ena är att England själva är en blåbärsnation. Fel ord. De är, jämfört med oss, de är inte på samma nivå. De är inte topp 5 i världen. Har aldrig varit det.
När du pratar unga talanger då?
Nej, och som landslag heller egentligen. Ah, okay. De tar sig ju liksom in i två finaler nu, så man får säga det. Men jag tycker egentligen att de har haft en bra väg igenom. Jag tycker inte de har den underlaget för att vara så bra. Och det är ingen skam i det, för det finns otroligt bra fotbollsländer i världen. Och det andra är att när man ligger högst upp i näringskedjan, så jag tittar man på data vad snittåldern är när spelare värvas till England, så ligger den lite högre än vad den gör till exempel i Serie A eller Liga och lägre när man kommer. Vilket är logiskt. De värvar spelarnas närmare slutprodukten, för de är i toppen av näringskedjan. Så det är rimligt egentligen att Golden Boy inte ska vara. Det jag kan fundera på ibland är ju varför Premier League så sällan har vinnare av det riktiga priset. Om man nu har överlägset högst löner, vilket man har på kollektiv basis, individuellt sett har man ju inte alltid det,
hur få gånger det ändå är en spelare. Det är extremt få gånger som spelare.
Vilken övergång du gör här åt mig nästan, Martin. För om man går, om man tar det ett steg till då, till Ballon d'Or och de namnen som kanske kopplas samman med det här priset. För vi ska komma ihåg det, att det är ju den här säsongen som vi just nu befinner oss i och snart avslutar, som kommer att ligga till underlag då för Ballon d'Or som delas ut senare i höst. Och det är väl egentligen bara ett namn då, Bojan. Jag tänker på Mohamed Salah, om han nu ska vara med i den här leken och om övriga spelaren ska vara med. Det här är ju bara ett urval. Det kanske är andra ni vill se här heller.
Det tycker jag definitivt. För innan säsongen när Premier League startade så skulle enbart handla om Manchester City och Arsenal. Och sen kommer Liverpool ha den här fantastiska säsongen. Alltså det är 35 mål och 23 assist på 48 matcher. Ja, att han inte syntes till mot PSG när de behövde honom som mest. Men att ha den här säsongen över 38 matcher är svårare än under ett turneringsspel. Så att då blir det här att vi står och faller då. Vad är kriterierna då? Så måste du vinna Champions League. Tänk om man var skit om man vinner Champions League. Ja, men Mohamed Salah hade en sån säsong att han var bäst i Premier League. Men då var han Champions League, så får han det priset. Det är det som jag stör mig lite på. För det är väldigt otydligt att man måste vinna saker för att i slut kunna ha chansen till att vara världens bästa spelare.
För det är Champions League, det är där skon klämmer lite för dig, va, Martin?
Nej, men så här, jag tycker väl kanske... Jag håller med Bojan i sak. Jag tycker egentligen att titlar är ointressant om man väljer bästa spelare. Du måste ju kolla på den som har varit bäst, liksom. Ja, men om du spelar ett lag som åker ut i semifinal i Champions League och du har varit kung och ett lag som vinner, så det tycker jag i sig är egentligen fel. Nu är ju det historiskt sett verkligen varit ett tydligt kriterium. Om vi tittar på tidigare vinnare så är det, slår det igenom väldigt hårt. Så det har jag ju med i beaktningen. Sen tycker jag ju att det, ska man åka ut så tidigt som Salah gjorde i de här matcherna, då ska man ha varit väldigt dominant i de matcherna. Det var han inte. Så jag tycker inte Salah är inte en golden ball-kandidat just nu för mig. Men vadå, vi har ett halvår kvar till ses också. Så det är ju en annan del liksom. Men just nu känns det som att andra spelare ligger före i den konkurrensen. Och sen den subjektiva bedömningen om han är bäst i världen, det kanske inte heller tycker faktiskt. Jag tycker faktiskt att det finns spelare som nog är bättre. Jag håller ju fortfarande Mbappé som den individuellt skickligaste spelaren trots allt.
Mm. Så tror du att det kan handla om mellan Mbappé och Rafinha med tanke på att...
Och då håller jag ju på Rafinha, för det var roligare om Rafinha vann.
Han vann i La Liga och Champions League till exempel. Ja. Då står du där och pratar om några fina säsonger.
Nej, men jag menar det. Men nu, om vi pratar om de typer av kriteriegrunden för det, då är ju faktiskt alla borta från den överhuvudtaget. Liksom.
Men titta lite...
Nu får vi sällskapa bakom av en galen man, så det får vi snacka
lite. Lite. Och här kommer han in, ja, kolla.
Hej, kamrater.
Tiki-taka kollega Niklas Holmgren som hoppar in. Men jag menar, du var inne på det. Statistik då, det är ju ändå siffror svart på vitt hur det har sett ut. Och någonting som kanske har gått förbi några, det är ju också vilka målchanser och hur många som Mohamed Salah har skapat den här säsongen. Tittar man bara på liksom antalet assist, så är han på väg att inte bara nå utan också passera just nu 17 till antalet efter 29 omgångar. Och då går det att jämföra då med de två som toppar det här totalt då. Kevin De Bruyne som säsongen 2019-20 hamnar på just 20, och sen Henry som bara stod på 11 stycken.
Fin spurt, Henry!
Verkligen, ja. Va? Vilken otrolig
assist
avslutning.
9 matcher.
Jag tror det var första double-double. Att han gjorde över 20 mål och över 20 assist också, Thierry Henry. Han var helt fantastisk det där året.
Ja, Salah är ju också en spelare. Det här är ju ett ämne som vi har behandlat ganska mycket just i Tiki-Taka, Liverpools truppsituation och framförallt de tre spelarna som du har kretsat kring då vad gäller kontraktstatus som håller på att löpa ut den här säsongen. Samtliga highlightar det här. Och Trent är väl kanske det, jag ska säga hetaste namnet just nu, men det är i alla fall det mest omtalade. Är han klar för Real Madrid, tror du, Bojan?
100%. Det är enkelt svar.
That's it, Martin.
Ja, ja du... Ja, det är faktiskt en väldigt bra fråga. När Bojan var så säker kände jag att jag var också ytterligare. Ja, nej, men nej, det lutar väl åt det totalt. Och speciellt om man tittar på vad Real Madrid behöver med den typen av passningsfot. Jag tycker även att Trents roll i år har varit väldigt bra i det sättet att spela med slott. Jag tycker han har varit bättre under slott än under Klopp. Och i matcherna mot PSG så kanske det var en spelare som verkligen saknades. Det blev lite X-faktor som försvann i den där foten. Så att, nej, och det är också den spelare som, tittar man hur de har tänkt truppbyggande i stort sett Liverpool, i stort sett de sista åren,
så borde han vara den som är mest given att förlänga med, eftersom han också har en exitvärde. Han är ju ändå ganska ung fortfarande.
Verkligen. Och sen de övriga namnen där som inte ens han... Alltså...
Tänk ta honom på Bernabeu, moderna Beckham. Du vet när han kliver in med sin högerfot, sveper och mot Vinny om man är kvar, eller Mbappé.
Och bästis med Bellingham.
Ja, men otroligt. Det alltså, den här högerfoten där, och de måste ersätta Carvajal som har varit långtidsskadad. Där är något
eller
nytt.
Så spelar han Trent som en del av mittfältet. Mm. För att Carvajal till höger. Så det...
ja, då tänker du att Xabi Alonso kommer in eftersom han skulle göra den rotationen.
Ja, det skulle också kunna vara en del. Ja, men det finns ju mycket, alltså att han är attraktiv för Real Madrid, det råder jag inte tvekan om. Han är egentligen typ skuren för att vara en Real Madrid-spelare, tycker jag. Mm. Inte så bra defensivt, men otrolig med boll, och Real Madrid spelar ju mer ändå historiskt sett med att ja, men det som ger offensivt är viktigare liksom. Och de saknar lite det, tycker jag. Jag tycker de är lite felbalanserade, Real Madrid. Jag tror de saknar en bra pass, riktigt bra passningsfot. Då är alla de bra pass, alltså alla i Real Madrid kan spela fotboll på en nivå som man inte bara drömmer om. Men han har ju någonting mer.
Jag vill bara nämna det för alla som tittade där hemma, vad resten av spelarna och namnen gjorde på den här listan. Det är ju ändå spelare som på ett eller annat sätt ryktats bort från Liverpool. Kan vara bra att veta varför man undrar om de nu är där. Nunez bland annat, det är väl mycket som talar för att han kommer lämna i sommarbojan.
Absolut, sen ska det bli intressant att se hur Arne Slott också resonerar. Jota, absolut, jag hade honom kvar. Du har också Luis Diaz där. Vet du, när man pratar om Mohamed Salah, uttåget i Champions League, varför nämner inte folk Luis Diaz och Jota och deras produktion som har varit helt obefintlig? Det är Mohamed Salah som har burit den här offensiven på sina axlar. Se till hans siffror och kolla på de övriga tre från Darwin Nunez, Jota, Diaz. Det händer inte mycket där. Kontra Salah. Så det blir väldigt mycket oförtjänt kritik. Men Liverpool har fortfarande en bra stomme att bygga det här vidare på. Att bli starkare nästa säsong. För de kommer lyfta sin andra Premier League-titel, sin 20:e ligatitel historiskt den här säsongen. Mm. Det finns ju ingenting annat. De har varit laget nummer ett, laget att slå. Och den här ledningen, poängen, de kommer aldrig tappa det. De är alldeles för bra för det.
Mm. Hörrni, nu ska ni få spå i kulan här lite. Vi stannar kvar i Ballon d'Or. Och så får ni med ett enkelt ja eller nej säga om ni tror att den här spelaren som jag visar upp nu kommer att vinna Ballon d'Or i framtiden. Glasklart, va?
Ja.
Jag har hunnit kika på den första här, Martin, men Erling Braut Haaland, Bojan, du får börja då.
Jag säger nej.
Jag säger också nej.
Nej.
Musiala.
Alltså, jag älskar hans spelartid, säger jag.
Det säger jag.
Ja, men jag fattar också att det är väldigt, han är lite för dålig.
Ja, men du får väga in känslor här.
Det är, ja, men jag gillar hans spelare, så säger väl jag det.
Yes.
Ja.
Ja, det är väl en rimlig tro att han kommer att vinna den
här,
ja.
En av de mer troligare kanske till och med, eller?
Han är född 07, alltså, jag är fortfarande chockad att se bilden.
Och inte så biologiskt tidig heller, vilket är viktigt att säga in det här. Så att det,
ja.
Doktor Åslund.
Japp.
Nej. Nej. Ja.
Ja.
Redan i år.
Uff, den är tuff eftersom
Brasilien... Jag tror Mbappé är bättre.
Ja.
Han kommer väl också här?
Ja.
Ja.
Kylian Mbappé.
Ja, steget är tillbaka.
Ja, jag tycker att han flyter. Jag personligen tycker jag att han är bäst i världen.
Ja, okej. Okay. Den sista då?
Mm. Vi kan hoppas på det, men jag säger fortfarande nej.
Ja, det är klart att det är nej. Men jag säger ja. För
det är klart att det är nej. Det var självklart.
Ge oss Isak före Håland. Ge oss Isak före Håland.
Jag säger ja för känslan här. Kärleken.
Ja, det tycker jag är helt rätt. Det hade varit extremt trevligt att få en blågul. Bara topp tre, jag vet inte. Slänger ut frågan, jag har inte kollat upp det här själv. Har vi någon gång haft en topp tre svensk spelare i Ballon d'Or?
Var inte Zlatan det någon gång?
Var han det någon gång?
Ja, jag tror det.
Ja.
Det
var jag har väl faktiskt ingen aning. Alltså, jag har lagt det åt sidan nu. För förut jag var så investerad i Ronaldo Messi-frågan och allt. Schneider vann inte 2010. Så jag bara, jag måste lugna ner mig. Och sen flippar jag totalt ut nu när inte Vinny vann. För då tänker jag, han var helt överlägsen i hela slutspelet i Champions League. Real vinner i Champions League. Ja, vi är det till Rodri. Hur många jävla Ballon d'Or hade Busquets haft då? Ifall vi hade resonerat på det sättet. För jag håller Busquets som nummer ett i den
Busquets
positionen.
Busquets var otrolig.
Ja.
Ja. Jag måste säga att apropå de här investeringarna och i Zlatan eller Messi Ronaldo, så var jag noll investerad i det egentligen. Jag tyckte Messi var bäst. Jag tyckte alltid han var bäst spelare. Sen jag förstår att Ronaldo vann ibland för att han vann mer titlar de åren. Men Messi var en annan nivå av fotbollsspelare för mig. Men jag tyckte också, och jag är rätt säker på att Zlatan var tre något av de här åren också. Jag menar, det året han hade, sista året i Inter, det var alltså, hade det sammanfallit med någon annan era, så hade nog Zlatan varit väldigt nära att kunna vinna guldbollen då. Liksom. Nu råkade han vara verksam, och det är inte han ensam om. det är ganska många som är verksamma sista åren med två, jag menar, historiskt sett har vi väl aldrig haft två så bra spelare under så lång tid samtidigt. Så att det är lite otroligt för hans del.
Måste bara kommentera på detta, för när man tar ut de här spelarna och väljer, då blir det ganska självklart sen när man liksom summerar det, att det är ju bara offensiva spelare, och inte bara offensiva spelare, väl egentligen bara anfallare vi plockar fram här.
Det är du som har plockat fram dem och vi bara svarar.
Nej, jag
på
säger
dina
det, jag kommenterar
bilder.
På mig själv.
Du kunde
absolut.
Ha valt någon försvarare och defensiv mittfältare.
Ja,
du gillar också offensiva spelare.
Du har helt rätt. Jag tänker att jag tar de rimliga alternativen här, men blir det inte problematiskt att det liksom aldrig förs en diskussion kring att det ska vara en försvarare, målvakt och kanske till och med mittfältare? Jag vet att Rodri vann nu för så sent, för så, men kollar du senaste 10-20 åren, det är ju nästan bara anfall. Alltså Cannavaro, 06 får vi gå tillbaka för att hitta en försvarare.
Och då fick ju, var jag tvungen i Italien vinna VM 2006.
Exakt.
För att du ska bli klassas där. Du har blivit väldigt investerad i det här, men det är de offensiva spelarna som är ögonfallande, och det är det som fastnar för ögat. När du pratar med ungdomarna, fotbollsälskade, man pratar om tunnelpassningen, frisparken.
Det är svårare.
Det är svårare moment. Att kreativ spelare är betydligt tuffare. Jag förstår de här försvararna, mål kommer säga, men försök du stå i mål eller stå och försvara när ni tappar bollen där uppe. Men att vara kreativ, det krävs så pass mycket mer. Ta sig förbi sin gubbe, 2, 3, göra de här briljanta sakerna. Det är inte världens enklaste grej, därför är de också betalda mer ju.
Jag har ju mött dig när du var försvarare, Bojan. Det var väl världens enklaste grej. Du skötte ju det galant ju.
Ja, men det är mycket lättare att vara försvarare när man går i lägre serie. Då tänker man, alla era träben kom. Då ska jag möta Bojan, kan ju ingenting. Jo, men det är när man sänker sig ner så.
Men
när man
styr. Jag tänkte säga att det är ju... det är klart att det finns försvarsspelare som har tjänat det här priset. Jag är väl rätt säker på att Maldini vann det någon gång också.
Ja, det är möjligt.
Men Maldini var ju också en sån här försvarare som man tyckte förändrade spelet. Makelele borde kanske haft någon annan spelare i Real Madrid. Sådär. Mm. Och det, emellanåt så blir det någon sån spelare som inte får det. Men jag håller ju med Bojan i slutändan. Så med målvakter exkluderar, för jag kan faktiskt inte bedöma om en målvakt ska ha det eller inte. Men utspelarna så är ju, det är ju svårare. Det är ju ändå det mest utmanande att vara en kreativa spelaren. Och det är ju det alla drömmer om att vara. Ingen börjar ju spela fotboll när man är 8 år. Eller extremt, extremt få. Mm. Börja spela fotboll för att man inte ska ha bollen, utan alla vill ju ändå ha bollen. Sen blir man ju vuxen och inser att jag kanske inte kan spela med bollen alltid. Jag kanske kan göra annat också.
Finns väl en anledning till att målvakter är ett eget släkte nästan kanske.
Och kommentatorer.
Och kommentatorer, jajamän, vi ska inte bort oss själva från det här. Premier League är tillbaka på allvar, och varför inte starta då den här veckan med ett Merseyside-derby?
The last ever Merseyside derby to be played at Everton's famous old home. It has preceded so many memorable derby moments. Beto, chance, goal! Liverpool caught out at Goodison Park, an instant Evertonian hero. David Moyes' second coming gathers pace. Salah teased in, and the header makes it 1-1. The gut punch for Everton, but it's a great response from Liverpool. It's a derby, all right, and it's been typically competitive. Jones and Salah, his fourth goal at Goodison, and it may decide the final derby here. Hoisted in hope towards Beto. Tarkowski! What a finish to the last ever derby at Goodison! A thunderous Everton equaliser! Wow! And it's kicking off down below us. Yellows and reds keep coming, and this last Goodison derby ends in utter mayhem. And in this most storied of fixtures, there is a new chapter to be written.
Ja, det var väl tydligt på de där avslutande kartbilderna hur nära det egentligen är mellan Goodison Park och Anfield. Det är alltså dags för Merseyside Derby igen, och man noterade säkert också från just de där bilderna att det blev ett ganska hett möte, det första. Jag vet inte, den största myten efter att Darren Fletcher inte var en briljant fotbollsspelare, så är väl att det här är The Friendly Derby. För efter det här målet, oj, Tarkowski av alla spelare, Martin, va? Försvarare.
Vilken träff han får, vilken liksom moment i hans liv. Tarkowski, det är ju en jättefin Premier League-spelare totalt sett. Det är klart man inte ska se ner på det på något sätt, absolut inte. Men det här är ju sånt som liksom gör honom odöd i historien.
Alltså det är ju, fattar vilket lyckomoment att få vara med om och liksom Tarkovsky kunna drömma om där innan.
Är det ju försvarare som borde ha vunnit Ballon d'Or kanske? Tarkovsky, Bojan.
Jag har inte det så bra, jag har ju... men vet du, det här var jag saknat ibland när vi pratar om derbymatcherna. Känslor. Jag är kanske lite annorlunda med Martin där i mina åsikter just. Men nej, det här har blivit, ja, men du vet, det har blivit lite för snällt. Att man står och pratar efter matcher, efter förlorade, man är vänner. Skit i det, vi kan vara vänner efteråt. Men när det handlar om derbyn, det handlar om att vinna. Det handlar om att visa respekt till de här supporterna som har tagit sig dit. Folk tar lite för lätt på förluster nu för tiden. Man tänkte ju själv i de här derbyförlusterna. Jag vill inte se mina vänner, även om de spelade i de andra klubbarna. Och det här på slutet, det kommer göra så att den här matchen nu på onsdag kommer smälla ännu högre. Jag kollade Salla 2 gånger pengarna för att Salla ska göra mål. 4 gånger ska jag lägga dem där.
Ja, men rent historiskt sett, framförallt de senaste kanske 20 åren så har det varit klar fördel Liverpool. Men bara senaste året, 2 åren vågar jag säga utan att helt kollat upp det, så har ju Everton ändå gjort det ganska svårt för Liverpool.
Ja, på Goodison, ja. Inte på Anfield. Ja.
Är det liksom 100% Liverpool-seger nu, Martin?
Alltså det är alltid svårt att säga när man kommer från landslagsbreaken. Jag tycker att man varenda gång blir överraskad över något lags prestationer. Men det borde ju hjälpa att man fått lite extra vila och att de går in just i den här matchen med ett sånt motstånd. För det möter man Bournemouth som är ett väldigt bra fotbollslag, bättre fotbollslag. Så det är kanske Malins motståndare att få en sån här match. Det är rätt skönt att få sån här derby. Och, nej, jag liksom... Allt annat än Liverpool-seger är ju en skräll. Det får man väl ändå säga.
Vad talar då för att Everton kommer Moise att göra någonting? Är det bara Moise?
Ja. Jag tänkte säga ingenting, men
det
där blir mysigt.
Han har fått fart på det lite ju.
Såklart han har fått fart. De har blivit mer stabila, mer robusta. Han utnyttjar verkligen spelarmaterialet till sitt fulla potential. Och de gillar ju att spela på det sättet. Många spelare har växt till liv. De behöver väckas till liv. Men sen behöver du också kvaliteten. För Liverpool kommer löpa, kommer ta de här duellerna. För de är ju sårade. Okej, landslagsuppehåll. Men de förlorade i ligacupfinalen och åkte ut mot PSG. Det var ett tuffa veckor för Liverpool-supporterna. Men nu är Premier League tillbaka. Nu ska Everton mosa på Anfield och då behöver man stå för en prestation. Man behöver ju få liv på Anfield i början och det tror de kommer göra. Och just de här kvällsmatcherna på Anfield, det är någonting speciellt. Jag tror man förväntar sig de här 3 poängen för det betyder mer än man tror det här derbyn, speciellt nu på onsdag.
Ja, och det är det som talar för eller mot Everton. Det är ju Liverpools prestation. Alltså gör Liverpool en normal prestation så vinner de den här matchen. Normal prestation. Gör de så Bayern inne på nu en sån prestation, då blir det ju en överkörning att ta i. Men det kommer bli en... Alltså, då trampar de över Everton. Så pass mycket bättre är de ju ändå spelare för spelare.
Jag tänkte att de skulle fortfarande vara kvar kanske i FA-cupen men åkte emot på Plymouth. Så räknade de att de skulle... Nej, men det grejen att man skulle ha de här matcherna så när här derbyt kommer så är Liverpool ändå klara med någon fokus på andra grejer. Att de har fokus på att de ska fira en ligacup-seger. Att de ska ta sig till en semifinal i FA-cupen. Att Champions League skulle vänta veckan efter. Men nu är den här matchen den absolut viktigaste och deras prestation som Martin är inne på, det är den som talas om på Everton. De kommer inte ha någon chans. Säger jag nu.
Dubbla,
så folk kommer att klippa det här reels.
Det är rimligt.
Se om det blir det. Dubbla benskydd också kanske på Docoré då efter den avslutningen senast också.
Ja, det känns som att han är en spelare som är svår att tackla. Att han är den som tacklar alltid. Ja. Du vet hur vissa spelare är. Man mötte spelare som man ville ge igen på. Men de var liksom aldrig...
Kom inte åt dem.
Nej, men de var aldrig ute med bollen liksom.
Så fick man ta någon annan stackare helt onödan och åka på ett gult kort istället för den man ville fälla. Du vet vad jag menar. Martin,
jag bara tar någon.
Det gjorde inte jag dock. Men vissa spelare, jag var nog rätt lätt precis, för jag ville ju ha boll och höll i boll. Då blir man ju lätt attackningsbar. Men vissa spelare är ju liksom bara sån här...
Ja, men kunde du vara sån då, Martin? Kunde du hold a grudge liksom den här Roy Keane mot Alf Inge Haaland, att liksom du väntade på att snart möter jag den där?
Ja, men det kan nog alla spelare göra till olika grad förstås. Sen är man inte kapabel att göra det som Roy Keane gjorde. Roy Keane var ju...
Nej, men det är ju riktigt... extremt. Det var mer bara för att jämföra.
Men jag drömde ju om att få möta Roy Keane och Paul Scholes. Så här, små killar som var fegisar, det var det man ville. Och jag är rätt kraftfulla spelare. De sådana vill man ju kötta liksom. Och då kötta på inte med en spark knä utan axel mot axel eller riktigt vett. Men problemet med sådana spelare ofta var att de var väldigt duktiga på att inte ha boll så man kunde takta dem liksom.
Ja.
Tyvärr.
Det är inte för sent än. Vi ska ta kontakt med Roy Keane. Vi ska ha en 50-50 fortfarande.
Alltså, absolut. Ja?
Det här kommer bli en sån...
Men ändå ser
han är 75 lång och väger 73 kilo, 75 kilo. Jag är 1,85 och väger 92. Och jag snabbare än vad han är. Rörelseenergin i fysiken så kan ni ju själv förstå.
Nu kommer så UFC promoter ringa nu.
Jag tänkte precis säga det. Det kommer en sån här framtida pay-per-view, YouTube boxningsmatch. Roy Keane mot...
Ja. En mot en. Men sen är det så här. liksom, länge, jag var ju verkligen en spelare som inte var rädd för att dö, eller. Det var ju en av mina styrkor. Det som man spelar hockey, då har man en låg tyngdpunkt på ett sätt som är naturligt. Man har ju fått en koordination och balans att gå in i tacklingar. Liksom. Så det var en av de grejerna som jag tyckte om. Liksom. Så att, men sagt, det är ju mycket annat i fotboll som är mycket viktigare än att spela med hockeyröv.
Det är väl hockeyröven. Fråga Värmblom.
du ska sitta inte...
Nej, jag använder absolut röven. Det kan jag, helt klart. Det var ju det som gjorde man kunde hålla ifrån en och annan spelare. Tre matcher på tisdag i Premier League. Det är 6 stycken på onsdag. Om vi bara stannar lite i tisdagens matcher först då. Arsenal, Fulham, London, Derby. Och det är också lite speciellt på så sätt. Kanske inte Liverpool, Everton-klass. Men det är ändå rätt många Fulham-spelare nu som har ett förflutet i Arsenal. Och det är väl alltid så att släkten är värst, Bojan.
Ja, släkten är värst, men de hade ju absolut haft mer chans ifall matchen gick ju på Craven Cottage. Och med tanke på Fulhams också uttåg på hemmaplan med Palace nu i kvartsfinal i FA-cupen, så Arsenal är favoriter. Just att de är så defensivt solida, så starka, och de kommer att få in ett par bollar. De måste få bra prestationer, för nästa vecka väntar det stora testet. Real Madrid kommer på besök i första matchen i kvartsfinal i Champions League. Så Arsenals del är viktigt, prestationerna är där för att man ska bygga det där självförtroendet, vilket man behöver för kanske sno åt sig ett 1-0 seger hemma mot Real Madrid för att kunna spela returen på Bernabéu, solida, starka i sin defensiv.
Är det så
att... collage också, måste jag säga.
Ja,
det
tycker
det var fint med det.
Du har jobbat hårt under helgen.
Tack Martin, tack Martin. Jag kände att du var tvungen att kompensera efter att du kommenterade på bakdelen här, va?
Alltså, var det negativt?
Nej, det är bra. Den har gjort mycket nytta på fotbollsplanen, kan jag säga.
Bra såna grabbar.
Ja, exakt. vad heter det? United Nottingham också, avslutningsvis.
Alltså, jag tycker båda de matcherna är väldigt intressanta. Alltså, Fulham är jobbiga att möta. Arsenal, som bara säger, måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Och Fulham förlorade helgen med 3-0, så det är en spännande match. Och så har du Nottingham då, som verkar omöjligt att slå. Spelar någon hur de presterar, så får de ett resultat. Och har bevisligen en individuell skicklighet som räcker till i många matcher att avgöra matcher med jämna. Och att United, som visst är nu har vunnit lite matcher, men de är fortfarande inte liksom, i min värld, man vet inte riktigt vilken prestation man får av dem. Mm. Så det är ju två matcher jag verkligen ser fram emot att se. Det ska bli verkligen bli kul att se på de här matcherna.
Kom då, Nuno Espirito Santo, kom då!
Ja, du känner så. United
Trea
också.
Kommer imorgon på City Ground.
Två nyförvärv också i United. Nästan, det känns det som varje gång man ser dem tillbaka i träning.
Luke Shaw är tillbaka
i träning.
Du vet, 10 års tid.
Exakt. Luke Shaw är tillbaka i träning. Och Mason Mount. Man glömmer nästan att han spelar i United, du Bojan.
Ja, men också den tredje, Diallo.
Ja,
som var så
exakt.
Helt fantastiskt.
Ja, men
han går ju sönder. Han är tillbaka, siktar nog att åtminstone göra ett par matcher innan säsongen tar slut. För det har gått bra med hans rehab. Men man har ju glömt den spetsen han hade och den spetsen som saknas just i anfallsspelet. Så att alla spelarna som är tillbaka och skadefria är välkomna, med tanke på att det finns ju ingen bredd i den här truppen. Men samtidigt, de juniorerna som har kommit in har gjort det väldigt bra och förtjänat sin
Fletchers.
Chans.
Ja, exakt. Varför inte se dem nu?
Hellre det, för då får jag åtminstone tro på framtiden istället för att hela tiden haka fast i spelare som har varit i klubben i 10 år. Och varje år diskuterar vi dem bra nog för den här klubben. Nu var det där i 10 år. Ja. Luke Shaw kommer gå sönder igen. Det är ingenting nytt.
Ja, men han kanske inte har framtid i klubben, men det är ju ändå. Nu ser man ju gång efter annan höll på att säga. Jag menar, bänken, vad kan jag med snittålder på 14 känns det som ibland i United. Jag menar, det kanske finns också tillfällen.
Men är de verkligen 14?
Exakt,
det tänkte jag. Ja, exakt. Det är
biologiska åldern.
Det beror på. Nej, men det en del intressanta presentationer i United nu på den stora scen.
Nu hängde jag inte med.
Alltså av unga spelare som ändå fått chansen och som kanske också kommer få chansen nu.
Ja, absolut. Det är ju alltid bra, men jag håller med bara lite om att problemet blir att man liksom man sätter hopp till saker som känns för gott. Alltså det är omöjligt att det ska bli bra spelare som var där längre. Eller unga spelare som får liksom ett rykte om som var bra utan att prestera så mycket. Jag tycker det är ett problem för United att de måste liksom, jag menar, Mainu har gjort för lite för att beskrivas som en stor spelare. Mainu har ju potential, men det har varit liksom, han kommer tillbaka, håller man kvar med som bara är inne på. Och så tycker jag att problemet har varit att eftersom det har varit så mycket spelare som har underpresterat, så fort någon gör någonting bra så tänds ett hopp på den spelaren. Och då tycker jag ibland att det är nog inte så bra för en spelarens karriär att behöva göra så lite för att få den här typen av omskrivningar. Det har han inte förtjänat. Det är inte rätt.
Ja, det blir en härlig vecka alltså. Tre matcher på tisdag, 6 stycken på onsdag. Tusen tack alla ni som var med idag. Tack Bojan, tack Martin. Nu ska vi gå och testa Martin om han sätter skillnaden på laktosfritt cappuccino eller om det är en helt vanlig
sådär. Bakom hockeyröven.
Exakt. Tack för idag. Vi ses igen på fredag. Då är vi tillbaka med Niklas Holmgren vid rodret. Han är inte bara här och gästa, utan då är han här på riktigt.
Sändningarna presenteras av Nya Expect.